Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Vi går direkt till Guds ord och läser den sista versen i Johannes evangeliet 16 kapitel 16 och 33. Och sen så läser vi hela kapitel 17 i sin helhet. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Sedan Jesus hade sagt detta såg han upp mot himlen och bad: Fader, stunden har kommit, förhärliga din son för att sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. Det var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. Ty det ord som du har gett mig har jag gett dem. Och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig. Och de tror att du har sänt mig. Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har gett mig. Eftersom det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att det ska vara ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag i ditt namn dem som du hade gett mig. Jag vakade över dem. Och ingen av dem gick förlorad, ingen utom fördärvets man, för att skriften skulle fullbordas. Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda, eller från den onde, som det står i gamla översättningar. Det är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att det ska vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara ett i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att det ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. För att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Så att det får se min härlighet som du har gett mig. Eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Rättfärdige Fader, världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig. Och de vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt. För att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Amen. I sista versen här i det 16 kapitlet så säger Jesus här uttryckligen: detta har jag talat till er. Och det syftar tillbaka på hela Johannes evangeliet, hur han har gett dem undervisning om Guds rikets princip, hur han har upprättat människor, hur han har helat, hur han har talat gott, gjort väl mot alla människor. Allt det som han var sänd till att göra, det hade han nu utfört. Och vi läste i texten här att jag har utfört allt det du ville att jag skulle göra. Och han har gjort det med stor seger. Han levde här nere, delade våra villkor som människa, men samtidigt som sann Gud, utan att synda. Och han vittnar själv om det i den sista versen här. Och så säger han, halleluja, i världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Han hade mött alla frestelser, alla problem, allt det som alla människor kan möta. Men han övervann alltihopa därför att han var en sann Gud. Och därför så säger han, du kan ha frid i världen, för allt det som du får möta, det har jag mött redan. Allt det som du möter av elände och synd och dumheter, alltihopa har jag gått igenom och jag har övervunnit allt. Så om du hänger med mig så kommer du att också bli en segrare i detta. Och så säger han, därför kan du vara vid gott mod. Sen ändras hela uppsättningen från kapitel 16 och framåt. Då avslutar han den jordiska tjänsten. Och istället så går han in i en ny tjänst, nämligen som överste prästen. Som då ber för de sina och sen går in i själva offertjänsten. Och för att förstå detta så måste vi förstå den israelitiska och judiska offertraditionen i det gamla testamentet. Där överste prästen var utsänd. Han var utsedd av folket via leviterna för att bära fram offer till den levande guden. Och på den stora försoningsdagen så skulle han bära fram tre offer. Ett för sig själv, för syndoffer, ett för sitt hushåll och ett för hela folket. Och då la han händerna på dessa djur som skulle offras. Och när han gjorde det så överfördes billigt talat syndens skuld till djuret som offrades. Och han uttalade bönen om välsignelse. Och rökelsen som det stod att han också skulle ge, det är en förebild på bönen som överste prästen skulle utföra. Och när djuren sedan blev slaktade av överste prästens hand, så bar han blodet från dessa djur in i det allra heligaste, den plats som ingen annan fick besöka. Det stod tomt, där var de heliga attiraljerna med skådebrödet och med allt det som var högheligt. Ingen fick gå in i det utom överste prästen en gång om året. Och med blod som han var tvungen att ta med sig. Och där knyter nu Jesus an till i sin bön. För att precis som överste prästen bad för sig själv, för sitt hushåll och för hela folket, så börjar han i det 17 kapitlet och de fem första verserna att be för sig själv. Sen går han vidare och ber för de sina, de som var hans, lärjungarna, apostlarna, i verserna 6-19. Och så fortsätter han med att be för församlingen som skulle födas i apostlagärningarna 2 för dig och mig. Det är hans tjänst som han går in i. Och inte bara det, utan detta är förebildligt. Det är samma som när när överste prästen la sina händer på offerdjuret. Så säger nu Jesus i sin bön på samma sätt. Så är det som att han lägger händerna på sig själv och säger, jag ska bli det offer som behövs. Inte för att han själv hade syndat, utan som ett offer som var bestämt innan världens grund var lagd. Det finns ingen annan väg för människan att komma tillbaka till gemenskap med Gud. För alla har syndat. Alla har strulat, alla har vandrat borta ifrån Gud. Men när han väljer att jag går in i deras ställe och dör på korset, så börjar det med förbönen. Och efter förbönen så följer vi kapitel 18 och framåt, hur han går hela vägen upp till korset. Och för dig som inte är frälst och ser det här ikväll, som inte har fått uppleva Herren, så ska du veta att när Jesus dör och hänger där på korset, så är det största uttryck för offrande kärlek. Att dö för andra människor. Och det blir som en magnet när han hänger där och han dör för våra synder. Och så står det i Johannes 12 att när jag blir upphöjd, det vill säga dör på korset, så ska jag dra alla människor till mig med sin kärlek. Därför kan du bli frälst idag på grund av att Jesus blev vår överste präst. Och nu står det i Hebreerbrevet, ja, det här är så saligt så jag hoppar nästan på en gång. Det står i kapitel 9 och vers 24. Vi kan gå dit förresten. Hebreerbrevet 9 och 24. Det är väldigt starkt ord. Och jag, Christian, du får vinka lite till mig här om jag håller på för länge. För jag har tappat tid och rum för länge sedan. Men vi är inne i en härlig förkunnelse. Hebreerbrevet 9 och 24. Då står det här. Alltså, tänk nu tillbaka, översteprästen gick in i det allra heligaste en gång om året i templet. Och nu står det i vers 24. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Han gick in, och i och med det, när han kommer in med blodet i himlen och visar Fadern, jag har dött för alla människor. Jag har dött och tagit mitt eget blod på korset. Som överste präst har jag fullbordat alltihopa nu. Så sker något underbart. Han öppnar en ny och levande väg för människan att komma ända in i himlen. Är inte det härligt, evangelium en söndag eftermiddag? Och nu ber Jesus här, om vi går tillbaka till kapitel 17. Så står det, dels så påminner han om evangeliet som han själv har fått ge budskapet om. Han säger till Gud, till Fadern, att nu har jag gett mitt liv. Och så säger han i tredje versen, detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne Guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Han kommer med det budskapet i bönen. Det var det här jag har fullbordat, att ge evangelium, att det finns ingen annan väg. Det är bara genom mig, genom tron på mig, som vi kan lära känna Fadern. Och så bjuder han in lärjungarna. Innan, när han har bett, då han lämnat lärjungarna och gått upp på något högt berg eller någon enslig plats. Men nu bjuder han in lärjungarna, för nu är tiden av undervisning över. Och nu ska han visa dem att nu i den nya tiden som kommer nu, så bjuder jag in människan in i bönen och gemenskapen med Fadern och Son. Och så bjuder han in i en levande väg. Är inte det fantastiskt? Han bjuder in oss in i sin bön i gemenskap med Fadern. Och tänk dig själv, den här bönen ber han samma natt som Judas har gaddat ihop med massor med soldater och överste präster och annat löst folk. De skramlar redan med vapnena ute i Getsemane. Petrus ska snart förneka honom. Judas har redan gjort det. Lärjungarna ska förskingras. Vad gör Jesus då? Står han och skakar? Nej, han lyfter blicken mot himlen. Och så adresserar han sin Fader, för han har redan övervunnit världen. Och så håller han på att skapa en ny och levande väg ända in med ett evigt liv. Det handlar om att känna Gud genom Jesus. Det är det han förmedlar den här kvällen. Och nu är det sista här när det gäller detta med vad Jesus ber om sig själv. Så säger han i den femte versen. Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Vet du vad det handlar om? När Jesus kom hit ner så blev han sann människa. Han var redan fullt ut Gud. Det behövde han inte be om att han skulle få bli förhärligad på nytt. För det visste han att så fort jag kommer hem så har jag samma härlighet. Den var ägd han hela tiden. Ibland strålade den igenom som på förklaringsberget när han möter lärjungarna där och han möter Elia och Mose. Så blir han så skinande vit så att de faller nästan som döda ner. Han hade härligheten. Det här handlar om att Jesus som människa skulle bli förhärligad. Att när han skulle uppstå igen så skulle han göra det som en förhärligad människa samtidigt som han var sann Gud. Och Paulus beskriver det här i första Korinthierbrevets 15 kapitel när han säger att Jesus uppstår som en förstling, som en förhärligad människa med en ny kropp för att gå upp till himlen. Och när han säger detta, förhärliga min egen kropp som jag nu har så att den kan komma att vara en himmelskropp, så är det någonting som Gud svarar på bön. För han har sagt i sitt ord att när Jesus kommer tillbaka kommer våra kroppar att förvandlas i ett enda ögonblick och bli lik hans kropp i uppståndelsen. Och Herren, han lyssnade på denna bön. För det står sen här i Romarbrevet, kan jag hålla på lite till? I Romarbrevet 8, vi går dit. Det finns så mycket gott i den här boken. Käre Jesus, vad den här boken lever. Jag blir så salig. Och nu står det här i kapitel 8 i Romarbrevet. I Guds utvaldas lovsång. Och då läser vi bara vers 34. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Han uppväcktes i sin kropp som människa och sitter nu på Faderns högra sida. Vi har fler bilder på detta. I den himmelska gudstjänsten i Uppenbarelseboken så står det att jag såg ett lamm som såg ut att ha varit slaktat. Det är Jesus som människa förhärligad för att han ska få ta emot oss som förhärligade människor när vi kommer hem. Och det är så ljuvligt här i kapitel 17, för det står ju, om vi nu går tillbaka dit igen, så står det ju här i vers 24 att jag vill att jag ska få uppleva den här härligheten tillsammans med de mina, för att de ska få se min härlighet. Och det gör vi när vi själva får uppleva den. Här upplever vi härligheten, Guds egen doxa, allt det goda som Gud har på insidan. Men när vi kommer hem, då ska vi också få kroppar som är underbara. Halleluja, då är jag inte hörselskadad på ena örat, utan då är jag helt frisk. Det blir härliga tider, kan jag tala om för dig. Jesus ber för egen del. Och ser du nu, ingen av de här bönerna han ber är egoistiska böner, utan det är för oss, även när han ber för sig själv. Är inte det underbart? Det andra är att han ber för de sina. Och där skriver vi här, vi har ett intressant ord här i vers 6. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ur världen. När Jesus frälser människor så tar han dem ur världen. Och det är inte den geografiska världen vi menar då med älvar och hav och berg och så. Utan då hade vi fått lämna för länge sedan. Utan det är den värld som han beskrev i det 16 kapitlet och vers 33. Där han säger jag har övervunnit världen. Nämligen den ondska som finns här där djävulen är herre i denna världen. Han hade rått över denna värld sedan syndafallet. Och han fortfarande är den här världen styrd av ondska i mångt och mycket innan Jesus kommer tillbaka. Och därför så tar han det sina och säger att ni är utsatta ut ur världen in i ett nytt sammanhang. Ni lever inte längre under den här världens förbannelse, över den här världens betingelser. Ni kan ha mycket glädje av det som finns i världen, men ni är inte beroende av världen, utan ni har er förtröstan i mig. Det är det som han ber om för lärjungarna, att ni ska ha er förtröstan i mig. Och därför står det i vers 6 att jag har förkunnat ditt namn. Och ditt namn, det är ju jag är, Guds namnet ifrån i gamla testamentet, som Jesus uppenbarade sin egen kropp. Där han gång på gång säger jag är vägen, sanningen och livet. Och hela Johannes evangeliet så uppenbarar han Guds väsen, vem han är, så att människor skulle kunna tas ur världen och förtrösta på den Gud som förut hade varit långt borta men nu hade kommit nära genom Jesus. Den Gud som var långt borta men som nu i Jesu förbön blir fader och son och bjuder in människan till att få lära känna honom i ett djup gemenskap och ha sin förtröstan på honom. Vi kan ta coronavaccin, en del av oss, en del gör det inte. Men vi kan inte ha vår förtröstan i coronavaccin, om vi nu tar ett exempel från, som är i det vi lever i just nu. Vi kan få pengar ifrån den här världen i form av lön och annat. Men vi kan inte ha vår förtröstan i det. Vi kan uppleva mycket härligt i den här världen, men vi kan inte ha vår förtröstan i den här världen. Gud har ställt oss utanför. Och därför finns det egentligen mening bara två sorters människor. Den ena är de som tror på Jesus och har livet. Den andra är de som inte tror på Jesus och har livet. De som tror på Jesus är inte bättre människor än de som inte tror. De kan många gånger ha en hög moral, den som inte tror, och göra mycket goda saker. Men det är själva tron på Jesus som förvandlar. Och här ber han för de sina att de ska få vara uttagna ur världen på det sättet att de kan vara salt i förruttnelsen. Leva ut tron, leva ut den sanning som Gud har. Och därför så säger han längre fram här, helga dem i sanning. Helga dem i din sanning. Det var därför som de första kristna upplevde svår förföljelse. I romarriket så tillät man alla typer av religioner, inklusive kristendom. Alla kunde vara med och alla kunde be till sina gudar. Det fanns bara en begränsning. Och det var att du också måste erkänna att kejsaren är Gud och tillbe honom. Gör du det så kan du ha vilken vilken, ja, inte som Gud kanske, men du skulle erkänna honom som Herre. Gör du det så kan du få tillbe vad som helst. Jesus hade redan sett rodmodellen, hade satt rodmodellen för hur man skulle behandla kejsaren. Ge kejsaren det kejsaren tillhör, ge Gud det Gud tillhör. Skatten kan han få, många tycker inte att det är roligt, men betala skatten, gör det du ska, det som är regler här i samhället, det är Gud behagligt. Men tillbedjan, den kan ingen annan ha än Gud. Och den första kristna, de levde i detta, för Gud hade ju, Jesus hade ju bett för dem. De visste att sanningen gör oss fria. Vi är uttagna ur den här världen, vi kan aldrig kompromissa med det. Vi tillber vår Gud även om det kostar oss livet. Och martyrernas blod har i århundraden varit som en utsådd av liv som har gett väckelse. Och det får vara så än idag. Det går till en gräns i vårt land för vad man kan stå ut med. Mycket kan man vara med om, men om vi börjar ifrågasätta sanningshalten i den här boken, då måste Guds församling idag, precis som de första kristna, säga stopp och belägg. Det finns ett ord som säger någonting annat. Och den sanningen gör människor fria. Vi kan uppleva total förakt och skriverier om oss, men det blir en respekt därför att Guds ord är sanning. Och därför ber han den här bönen, helga dem i sanning, alltså avskilj dem så att de lever i sanningen. Och djupast sett så är ju det en bön om att Jesus själv som är sanningen ska få bli församlingens rättesnöre, så att den sanningen blir synlig. Och församlingen är sanningens grundval och pelare. Är det någonstans sanningen ska råda så är det här. Och jag tycker det här är så dyrbart, att vara helgad i sanning. Underbara budskap. Och det tredje och sista. Han ber för församlingen som skulle födas. Han visste att många kommer att tro på era ord. Och det stod vi uttryckligen här, vers 20. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Här talas det dels om den apostoliska ordet som lärjungarna fick vara med och grundlägga i den kristna tron. Summan av det finner vi i den här boken. Det är det ordet som förkunnas. Och han ber att de som lyssnar på det som ni har att säga, profeternas ord från gamla testamentet, lagen och nu också apostlarnas lära, de som kommer till tro ber jag för. Och det betyder att du som inte är frälst, du är innesluten i Herrens förbön. Vi såg först här hur han bara bad först för dem som älskar honom. Han har en innerlig relation med dem. Men nu ber han också för dig som inte känner Herren, de som kommer att börja tro, att du också ska få bli en kristen, att få lära känna honom. Och det är bönen som är efter Guds hjärta, att som han ber och som han manar oss att be, låt ordet verka. Och bönen och arbetet, det går sida vid sida. Och förkunnelsen av Guds ord, när vi förkunnar, så är det den här boken. Och det är församlingens uppgift att förkunna det ordet, för det är då människor kommer till tro. Igår blev två stycken unga män frälsta i Nordstan därför att vi hade underbara syskon i vår församling som var där och fick berätta om att Jesus lever och dela den här boken med dem. Är inte det underbart? Vet du vad det är för någonting? Jo, det är bönesvaret på Herrens överste prästerliga bön. Halleluja. Det är bönesvaret som kommer i detta, att kraft att förkunna det ord som ges. Men nu finns det en sak till. Nu står det också i vers 21. Jag ber att de alla ska vara ett. Enhet är någonting som verkligen ligger på Guds hjärta. Och nu ska jag berätta för dig avslutningsvis hur enhet kommer fram. Jag har en god vän i vår församling som heter Måsen. Och jag får berätta det här. Vi hade kontakt med honom igår kväll. Vi hade aldrig träffat varann. Christian, eller om det var Boris här, hade ringt mig. Kan du när vi åker ut till församlingslägret hämta Måsen så att han får komma med? Och jag visste ju inte vem han var, men när jag kom hit så träffade jag honom. Och det blev så. Vi skulle vara några stycken som skulle åka. Men det blev bara han och jag. Och när vi satt oss i bilen där så började vi att samtala och dela livet. Och i höjd med Gråbo så var det så starkt det här att vi bara började be tillsammans. Och det var som att vi aldrig hade varit ifrån varann. Det var en enorm sån här bara andens enhet som bara kom. Och i Gråbo, tänk dig det gråa boet. Jag ursäktar alla Gråbobor som tittar nu. Men där i det vardagliga så nådde vi fram till varandra. Varför? Jo, för jag hade min rot i Herren. Han hade sin rot i Herren. Och tillsammans så blev det en enhet. Och när vi bad tillsammans och upplevde det här att vi är syskon, fast vi aldrig hade känt varandra, aldrig träffat varandra, så gick vår församlingsmotto i fullbordan. Där vi har som motto att vi ska vara en församling för alla generationer och alla nationer. Jag kunde varit hans pappa. Han var en helt annan bakgrund. Men tillsammans så blev vi bara ett. Och enhet kan aldrig skapas, utan enheten ligger där mellan fader och son i himlen. Och när han bjuder in oss, det är den överste prästerliga bönen för församlingen i vår tid, att få vara med, bjud in till gemenskapen med fader och med son, halleluja, och med helig ande. Då sker enheten därför att vi kopplas upp mot den himmelska enheten. Och då föds enheten. Därför säger Paulus väldigt tydligt i Efesierbrevet 4. Bevara enheten med fridens band. Inte, det är ingenting vi kan skapa, utan den bara finns där. Så påvens enhetssträvande med alla religioner för i fredens skull, det leder ingenstans, det leder bort mot något antikristligt. Men församlingens enhet beror på att vi är sammankopplade med Jesus Kristus själv. Och så drar han in oss i faderns, sonens och gemenskapens närhet där med dem. Och så blir det en duett. Och vet du vad underbart det är? Det är att få kasta av sig all sin egen stolthet och bara få gå in genom den trånga porten där ingenting annat än bara det egna livet får plats, och sen får vi jollra som barn tillsammans med den kärlek som Jesus ger i enheten som han ber över. Att få ge ut ordet, leva i enhet och till slut få komma hem till himlen och vara med Herren där. I Jesu namn. Amen. Fader, jag tackar dig för ditt ord som är levande. Tack för att du verkar genom ditt ord. Och jag ber nu att du ska bjuda in genom din dragningskraft med kärleken från korset. Att du ska bjuda in människor in i din gemenskap när stunden. Jag vill be för alla som längtar efter dig. Längtar efter livet i dig. Herre, jag ber att du ska dra. För det är du som tar första steget. Tack att det finns en kärlek som övergår allt. Välsignas för var och en som ser detta nu ifrån ditt eget ord. Amen.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!